Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej allihopa och välkomna till Vagabonds podd, Resor med Vagabond som vi kallar oss. Och vi har ju nystartat nu efter ett covid-uppehåll, men nu kör vi på för fullt. Och idag så ska vi prata om Österrike och vi gör det här i samarbete med Österrikes turistbyrå. Vi som ska prata om Österrike har alla rest en hel del i det landet och det är förutom jag själv som heter Per J. Andersson också.
Fredrik Brännström, chefredaktör på Vagabond.
Och
Sofia Zetterqvist, webbredaktör på Vagabond.
Ja, och tillsammans har vi ju, får jag ändå säga, lite skrytsamt, ganska stor erfarenhet av Österrike om vi lägger ihop våra tre reseerfarenheter. Men liksom, jag tänkte första frågan vi kan kasta ut och prata kring, det är ju lite grann varför man ska resa till Österrike och vad det är som lockar med Österrike sådär, största allmänhet. Vad säger du, Sofia?
Ja, men jag tycker förutom att det är liksom extremt vackert, alltså både på vintern och på sommaren, så är det också ett väldigt enkelt land att resa i. Alltså det känns uppstyrt och det är bra, hög nivå på service, bra hotell, standard. Ja, men enkelt på något sätt att ta sig runt. Också enkelt med kollektivtrafik och tåg och sådär.
Ja, just det. Det är lite som grannlandet Schweiz är också känt för det var väldigt bra kollektivtrafik. Men Österrike har en del av det där tycker jag också. Ja. Att det är väldigt bra med tåg framförallt.
Ja.
Eller ja, det är det jag gillar med. Jag gillar att åka tåg så att jag tycker Österrike är så bra med tåg. Och att man inte heller behöver boka sittplats överallt som man måste i Sverige på många tågsträckor.
Just det.
Väldigt enkelt att bara hoppa på tåget.
Ja, jag håller med Sofia också. Just det med tillgängligheten och enkelheten är ju dels att den är nära från Sverige. Även om man åker med tåg. Så det tar inte allt för lång tid innan man är nere i Österrike. Och även det här med att den här vackra naturen är väldigt, känns väldigt tillgänglig. Att det är enkelt att ta sig ut i naturen. Det krävs inga större ansträngningar. I och med att man kan få en lite sån vildmark light upplevelse. Mm. Att det är väldigt enkelt att ge sig ut och vandra. Och det finns fina restauranger längs vägarna och sådär. Mm. Så det tycker jag är en del av charmen med Österrike.
Och vandringslederna känns också ganska uppstyrda. Alltså det är bra markeringar och liksom enkelt att hitta och bra kartor och sådär. Mm. Vilket man inte alltid hittar i alla länder tycker jag. Till exempel Italien där det kan vara lite rörigare.
Mm.
Om man ska jämföra.
Och sen är det med, som ni var inne på, att ta sig till Österrike. Alltså tar man tåget från Stockholm. Jag tog förra året så åkte jag från Stockholm ner till Bad Gastein. Och det tar ju inte så lång tid. Man kan ta ÖBBs, det österrikiska statliga tågbolagets nattåg från Hamburg ända hela vägen ner till vad kommer man? Innsbruck till exempel.
Och vad tar det? Kommer man fram på morgonen då?
Eller? Kommer fram på morgonen. Jag gick av i München och stannade där ett tag och sen åkte jag vidare med dagtåget direkt till Bad Gastein.
Mm.
Men åker du från Hamburg sent på kvällen så är du framme nästa morgon i Innsbruck.
Mm.
Så det går ganska fort. Och ner till Hamburg tar ju lite tid från Stockholm, men om man i Skåne så går det lite fortare.
Mm.
Sen är det väl det här med, jag tycker just för mig i alla fall lockelsen med Österrike är ju de här pyttesmå alporterna med de här supergulliga husen med fullt med blommor på balkongerna och just att befinna sig där och blicka ut över ett landskap som känns som hämtat ur filmen Sound of Music. Det är ju faktiskt helt otroligt.
Ja, det är ju verkligen som det ser ut på foto. Alltså fotorna ljuger inte i det här fallet.
Men om man ska säga någonting, alltså jag tänker, många svenskar tror jag inte har sådär jättehöga förväntningar på österrikisk mat. Lika lite som vi har förväntningar på tysk mat. Vi har lite föreställningen om att det är mycket kött och lite bastant och stabbigt och lite småtråkigt. Men därför tänkte jag att vi kunde prata lite om österrikisk mat, vad som finns egentligen att äta där. Jag själv skulle vilja framhålla tyskt, österrikiskt, det finns ju i båda länderna, Flammkuchen, som är en sorts centraleuropeisk pizza kan man säga. Mm. Med pajdeg skulle jag vilja beskriva det som.
Vad är det man har på den egentligen?
Man kan ha allt möjligt. Jag har ätit med rödlök och räkor och lite grönsaker. Men det är som med pizza, man kan variera påläggen.
Mums.
Mm. Det är gott.
Ja, men jag gillar också det, jag gillar det centraleuropeiska köket och Österrikes mat. Och jag tycker det funkar mycket bättre nu. Jag var där någon gång på 90-talet när jag var vegetarian. Då var det lite svårare att få god mat så här, om man var vegetarian. Men jag tror sen dess har också, alltså österrikiska köket har utvecklats väldigt mycket. Så att idag, ja, det går att få bättre mat på ett helt annat sätt, tror jag.
Precis.
Ja, jag äter mycket vegetariskt och jag tycker ändå att det går och, alltså att det är ganska bra nivå på maten så där. Det beror väl kanske lite på vart man åker, men äter man ost till exempel så är det ju ett väldigt bra land att åka till.
Jag har gjort en hardcore-prövning, för jag var förra året då med mina två söner, en som gärna äter mycket kött, det är inget svårt i Österrike, och en annan som är glutenintolerant vegan, som är en utmaning. Oj, i många länder, inte bara Österrike. Och det funkade faktiskt. Och för att vi hittade mat, även om man fick just det här med glutenintolerans gör det hela ett snäpp svårare. Mm. Men veganskt var inte så svårt.
Mm.
Och jag tänkte också på det här med knödel. Alltså knödel är ju en rätt man äter traditionellt, kanske till kött och så. Och ibland kan det vara fylld med någon späck eller fläsk eller sådär. Men nu för tiden finns det i alla fall vegetariska, till och med veganska knödel.
Spenatknödel är en favorit.
Precis, spenatknödel.
Ja,
jättegod.
Det är min favorit också. Ja. Det och käsespätzle. Ja, just det. Jag håller på att uttala. Men det är typ som mac and cheese.
Ja, precis.
Det är väl egentligen tyskt ganska mycket, men det är också en traditionell rätt i Vorarlberg som är en region i Österrike.
Just det, och den rätten är fin.
Jag reste ju också med två små barn i Österrike för två somrar sedan, och det kan säga att österrikiska matet funkade väldigt bra med barnen. Alltså det är ju, i och med att det är, som du säger, ganska köttbaserat och en del friterat. Så här, ja, det är sånt som barn gillar. Liksom. Schnitzel och knödel.
En wienerschnitzel säger väl inget barn? Nej,
nästan.
Wienerschnitzel med friterad potatis. Ja, jag tänkte vi skulle prata lite grann också om vinter och sommar och skilja på de två. För svenskar så är ganska många resmål förknippade med en säsong. Det är inte så många som åker till Grekland på vintern, knappt någon skulle jag säga, utan ett sommarresmål. Och på samma sätt så finns det ju med andra ställen, antingen vinter eller sommar. Men Österrike är faktiskt både och, får man väl säga.
Ja.
Eller hur? Jag är väldigt förtjust i skidåkning, så jag har ju faktiskt varit mer i Österrike på vintern än på sommaren. Men jag tror ni har varit mer på sommaren, va? Om jag fattat rätt. Alfa Fredrik.
Ja, precis. Jag är själv ingen sån jättestor skidentusiast. Så att, även om jag har varit där på vintern också. Och det är absolut superhäftigt att få åka upp i backarna och blicka ut över det här snötäckta landskapet. Men jag var också, som liten var på bilsemester i Österrike på sommaren. Och bodde i en sån där hus på en bergsluttning och sen dess har jag nog haft det där, gillat det där, jag vill åka tillbaks på sommaren till Österrike för att det är också känns lite lugnare period också. Det är ju ganska hektiskt där på vintersäsongen ibland, att många turister som kommer ner för att åka skidor, och jag upplevde att i alla fall senast när vi var där på vandringssemester på sommaren, då var, kändes som att tempot var ganska lugnt och det var ett, ja, få turister egentligen.
Det som är fördelen med Österrike när det gäller som skiddestination, tycker jag, just eftersom jag då själv är en tågentusiast, är att till skillnad från Italien och Frankrike så går det ju så att säga fler tåg ända fram till skidorten.
Mm.
Ganska många. Jag själv har åkt till exempel till Bad Gastein, till Selamtse. Men det finns ju många, många fler skidorter där du åker ända fram till i stort sett till liksom dalstationen av liften.
Mm.
Och tågstationen är detsamma. Så kan du bara åka vidare rakt upp.
Ja, jag har också i Zillertal som
just
ju har,
det.
Liksom,
har du
det
varit
en
där
dal.
Också?
Ja, där finns ju flera skidorter. Och just då bodde det. Vi vid en ort och så åkte tåg vid det där tåget till liksom, pisten. Eller olika pister på dagen. Det var ju jättebra. Och det ingår ju också ofta i liftkortet att få åka med de här tågen. Och även på, alltså, så kan det ju vara även på sommaren att det ingår, liksom, man kan köpa något typ av kort och så ingår det att åka upp med alla gondoler och ta sig runt med kollektivtrafik och sådär. Det är ju det som man gillar med Österrike, delvis.
Absolut, de har ju något som kallas, det kallas gästkort eller något sånt där. Man, många, i många delar av Österrike har de ett kort som man får på plats om man övernattar ett par nätter på ett ställe. Och i det här kortet så ingår, som du säger, liksom, man får åka med skidliftarna, man får åka med lokala bussar gratis. Man kan även åka tåg och inträden på olika sevärdheter och så ingår. Så det är en väldigt prisvärd grej som de har, framförallt tror jag i Tyrolen, stora delar av Tyrolen, men även på andra ställen. Som om man åker med en familj till exempel, så kan en sån grej bara göra att man sparar mycket pengar på semestern.
Och i och med att det ligger i all delar av landet, i alla fall liksom upptas av Alperna, så kan man göra väldigt vackra tågresor. Jag tänker på, jag har åkt Wien till Venedig, och då passerar man, det kallas för Semmeringbanan, som är väldigt gammal tågsträckning genom Österrike. Man liksom åker in från plattlandet och in i Alplandet och så genom och så ut på andra sidan. Väldigt vackert. Och även åka från Badgerstein så kan man fortsätta. Jag kom ju från München till Badgerstein, går i direkttåg på några timmar, ett par till timmar. Men så kan man fortsätta direkt från Badgerstein ner till exempel Ljubljana, Sloveniens huvudstad. Då åker man också rakt genom Alperna. Jättevackert. Det finns många sådana fantastiska resor. Och sen ser du, det som slår en när man är i Österrike som svensk, som Sverige är ju så ganska stora avstånd, det är att det är så korta avstånd. Från liksom Wien till Budapest, Wien till Bratislava, Wien till Prag.
Ja, det ligger verkligen mitt i på något sätt.
Och från Innsbruck till norra Italien och upp till Tyskland. Det är inga avstånd alls liksom.
Nej, och det är också, tycker jag, härligt med Österrike, att de har, alltså på samma sätt har det ju influenser från andra länder. Alltså jag tycker så här, det har vissa fördelar från Italien och så vissa fördelar från Tyskland och så. Det är som en potpurri av eller av Europa lite grann.
Ska vi börja med att prata om några av de lite större städerna innan vi går tillbaka till Alperna? Och tänker, vi kan börja med Salzburg kanske. Mozarts födelsestad. Många turister besöker Salzburg, ligger vackert vid floden där. Bergen inte alldeles in till, men man ser bergen i alla fall på lite avstånd. Sådär. Salzburg är också, man kan ju både ta tåget och flyga dit. Så det är också en bra inkörsport i Österrike.
Och det är väl också en sån hotspot för folk som är fans av Sound of Music, som jag förstått.
Ja, just det. Är det där den spelades in?
Den spelar sig kring Salzburg, alltså, det, även inne i stan tror jag. Så att, Mozart och Sound of Music.
Ja. Man köper i otaliga konfektyrbutiker, köper man Mozartkugeln där. Det är väldigt stort. Men jag måste bara nämna min absoluta favorit i Salzburg. Det är ju det här Augustinerbräu på kloster Mülln, heter det väl tror jag. Som är ett gammalt 1600-tals kloster, ett gammalt bryggeri där. Och så går man in där, så går man liksom någon trappa ner, så kommer man ner till en stor sal eller någon sorts lite halvkällare. Jättestor, jättehögt i tak. Och där man dricker öl. Och sen i gångarna utanför den här stora hallen så säljer de mat från olika stånd, som på en marknad. Så man kan gå till ett stånd och köpa grönsaker, ett annat köpa friterad kyckling eller stekt kyckling och ytterligare någon annan mat. Så köper man mat från lite olika stånd, som en food court ungefär. Men öl är från ett och samma ställe.
Mysigt.
Hög stämning, fint. Vi blev inbjudna till ett bord där det satt ett gäng, tre generationer faktiskt, från liksom 18 år. Och så några 40-50-åringar och så några 70-åringar. De var släkta allihopa liksom, som gick ut tillsammans. Och de tyckte det var jättekul att prata med oss. Och vi, ja, det var häftigt.
Sånt där man aldrig ser i Sverige.
Nej, precis. Tre generationer. Från farfar precis. Till barnbarn. Liksom.
Ja.
Men jag gillar också, alltså Salzburg är ju som, det är så otroligt gulligt och pittoreskt. Men samtidigt lite, det är klart, åker man dit under högsäsong så är det ju väldigt mycket turister. Och så att,
vad är högsäsong då? Är det på sommaren eller?
Ja, precis. Precis. Så även om jag gillar Salzburg så tyckte jag att, om man jämför med till exempel Innsbruck, så för mig så ligger Innsbruck ännu varmare om hjärtat.
Det är närmare till bergen och närmare till friluftsaktiviteterna, skidåkningen, vandringen och allt det där.
Samtidigt som du har ju otroligt mycket det här sevärdheter och historia med stan och så.
Ja, precis. Det som är häftigt med Innsbruck är att man kan ta en linbana upp på skid- och vandringsberget från centrum. Från ett centralt torg kan man väl säga in i stan. Så går ju, man åker först ett sånt där bergståg.
Nordkettenbanan.
Så heter det, ja. Mm. Och så går det upp och så får man byta till en kabinbana halvvägs upp på berget. Och så är man uppe på, nästan på toppen där.
Jag minns att jag hörde någon som bodde i Innsbruck och brukade åka upp på lunchrasten och åka skidor några varv.
Ja, men det berättade de för mig när jag var där. Att många studenter som studerar i Innsbruck, de har ett universitet där. De kan liksom ta så här lunchskidtur mellan lektionerna. Så häftigt. Då blev jag avundsjuk som älskar att åka skidor.
I Finland bastar man på lunchen och
här åker man skidor.
Nej, men jag tycker det är som Innsbruck har en sån så här, unik kombo av det här liksom, naturen och bergen och faktiskt lite så här storstadskänsla också. Alltså det är inte bara en liten skidort utan det är liksom en riktig stad med där man känner att det pågår ett vardagligt liv med studenter som cyklar längs floden där och så det var ett ställe man kände att hit skulle jag gärna åka tillbaka igen.
Och om man är där både sommar och vinter, nu tänkte jag först och främst på vinter, men då finns det ju ett liftkort som där det finns ju, man kan åka skidor från centrala torget och gå upp på Nordkettelbanan där, ja, upp till det berget. Men så finns det flera andra skidorter som ligger med, du kan antingen ta spårvagn till liften eller buss till liften. Eller egen bil för den delen. Och då ingår det i samma liftkort, du kan köpa ett liftkort för alla. Så du har ganska många skidorter att välja på. Så skulle du alltså kunna bo i Innsbruck och på så sätt bo som du var inne på i en riktig stad och inte bara i en sån där liten skidort och kunna åka skidor.
Precis. Och även längs den här banan, Nordkettenbanan, så kan du ju, det finns massa olika stationer man kan hoppa av på och bland annat finns ett zoo till exempel på ganska hög höjd också, alpint zoo som här många, de har också såklart fin utsikt över stan.
Mm.
Så att
Innsbruck och Salzburg. Ska vi hoppa till Wien då innan vi fortsätter med Alperna? Vi dras åt Alperna hela tiden här, men nu får vi hålla oss lite nere på slätten ett tag. Jag själv har varit i Wien flera gånger. Första gången jag tågluffade i 20-årsåldern, eller 19-årsåldern till och med. Och sen tillbaka flera gånger senast för några år sedan. Och ska man säga, det som finns kvar lite grann av det här liksom mångkulturella Wien som existerade före första världskriget, nu är vi tillbaka i historien. När det var liksom nästan en av Europas liksom mest mångkulturella och största städer. Habsburgska rikets sista skälvande år. Och från den tiden, alltså arvet från den tiden, är ju alla dessa kaféer, så den här kafékulturen. Att man går på kafé och läser tidningen och sitter och pratar. Förut fick man röka, får man inte längre. Och dricker olika sorters kaffe. Och det är väldigt tolerant på att man sitter där länge. Man måste inte konsumera så mycket.
Mm. Det där förvånade mig lite när jag var i Wien en månad för några år sedan.
Ja.
Och hade inte så jag visste inte så jättemycket om Wien. Eller jag visste att det var liksom vackra hus och byggnader och klassisk liksom konst och kultur. Mm. Men just den här kafékulturen överraskade mig positivt, måste jag säga. Och att det kändes väldigt också urbant och ungdomligt på något sätt, alltså i kontrast till de här gamla byggnaderna och klassiska konsten och som också är ju väldigt påtaglig där. Den kombinationen tyckte jag var väldigt härlig.
Jag vill säga att Wien har föryngrats när det gäller kultur, atmosfär och image ganska rejält faktiskt. Jag har också den känslan när jag var där för länge sedan, att det var, jag tyckte det kändes som en stad där allt hade hänt tidigare och alla människor var gamla ungefär. Det kanske berodde på att jag var ung också. Men när jag var där senast, nu är jag ju äldre för all del, men då intervjuade jag en man som bor i Österrike, eller bor i Wien, förlåt. Och han bekräftade det, att det har liksom skett en föryngring av kulturutbudet kan man säga, i staden.
Mm.
Det är inte bara Mozart och klassisk Freud musik och Freud längre. Precis. Men några av de här, jag vill bara nämna några kaféer. Café Havelka till exempel. Det är sånt där klassiskt gammalt fika. Jag blir alldeles lycklig, liksom så här ganska nött och lite halvslitet, men ändå väldigt, väldigt fint.
Är det där man ska sitta och skriva på sin roman?
Absolut, det ska man göra. Där har till exempel Elias Canetti suttit och arkitekten Friedenreich Hundertwasser, Klaus Maria Brandauer, skådespelare, alltså många sådana här kändisar från den här delen av världen. Café Breunerhof, ett annat sånt favoritcafé. Där är Thomas Bernhard, en av Österrikes stora författare. Det var hans favorittak.
Mm. Okay.
Café Central, det är ju lite turistiskt men det är väldigt vackert. Det är sådana här stjärnvalv och högt i tak och väldigt, väldigt klassiskt. Där har alla från Hitler till Lenin och Herzl som var med och grundade sionismen och Israel suttit. Alla suttit där en gång i tiden och diskuterat sina idéer. Mer eller mindre galna.
Där är det högt i tak för tankarna.
Där är det högt i tak för tankarna.
Och vart är det man äter den här Schwarzwald-tårtan? Heter det Café Schwarzwald? Jag minns inte.
Nej, du tänker på... Du tänker på, det är tyskt Schwarzwald, du tänker på Sacher-tårtan.
Det tänker jag på.
Ja, precis. Det är inte så lätt. Det gör man på Hotel Sacher, till exempel. Man kan äta det överallt. Men Hotel Sacher, det är väl där den anses ha uppfunnits. Just helt enkelt. Mm. Det är en chokladtårta som är ganska mastig, som består av, rätta om jag har fel, aprikoskräm och chokladglasyr och sen chokladkaka.
Precis.
Och ingen grädde, utan grädden äter man som en klick bredvid.
Mm.
Serveras bredvid.
Även Salzburg har ju en sån väldigt känd dessert som heter Salzburg Nocke, tror jag. Sånt där.
Mm, jag har missat.
Jag har några barnsminnen med att vi åt dem i Salzburg. Lite så, vad ska man säga, lite någon sorts luftig stor bakelse liksom med ägg och socker.
För att inte nämna efterrätten Kaiserschmarren.
Mm.
Typ uppstekt pannkaka, liksom klippt uppstekt pannkaka. Med lite pudersocker och vad är det?
Ja, någon krämt eller liksom aprikos.
Ja, aprikos och söta saker på.
Precis. Som en kombination av pannkaka och sockerkaka typ, har jag hört det beskrivas. Jag tycker det.
Jag tycker inte så mycket sockerkaka, men okej. Okay. Mest pannkaka med olika saker på. Enligt myten så ska det vara så att någon kypare skulle servera kejsaren av Habsburgska riket, Österrike, Ungern, den pannkakor och snubblade i trappen. Och helt förtvilad, vad ska han hitta på? Det var ett enda röra av allting. Så hällde han på lite olika ingredienser och då blev det Kaiserschmarren. Och kejsaren älskade det här.
Det är precis så den ser ut också.
Ja, exakt.
Men det är gott.
Ja, det är gott.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jo, vi håller oss kvar lite grann i Wien. Wien är ju liksom en stad som är lätt att förstå. Det är en innerstad och sen så går det en ringväg runt, en ringled. Och där går det en spårvagn kring en sån här gammal, numera också en sån här gammal klassisk historisk spårvagn. Så man kan åka runt om man vill det här. Och där inne i innerstaden då. Och där finns alla de här kaféerna jag pratade om.
Schwedenplatz var blev mitt favoritområde.
Precis, det är där man går på den här historiska spårvagnen. Då går man på vid Schwedenplatz.
Mm. Just det.
Har vi något sånt där klassiskt? Jag tänker nu för tiden har alla större städer har ett sånt, vad ska man kalla, hipsterområde där alla unga bohemiska typer hänger. Har vi något sånt kvarter?
Alltså det finns flera skulle jag säga, men ett som är liksom mer i innerstan som är i alla fall lite mer så här kreativt, om det är det man definierar, så skulle jag säga det som kallas för museumkvarter eller kvarter, MQ kallas det för de som bor där. Det är mycket, liksom, det är som en stor, enda stor innergård kan man säga, omringat av museum men också olika konstnärliga institutioner och så är det mycket ungdomar som hänger där och barer och så.
Mm.
Det är ett så här nice häng.
Ja.
Men också Schwedenplatz. Det är också mycket så här liksom barer längs med floden. Och man kan hitta liksom strandbarer alltså som har liksom gjort sand på marken där man sitter i solstolar och köper en öl. Typ.
Det är väl en avdelning av Donaufloden där.
Ja, precis.
En kanal som går
det är tydligen så pass att man kan ha naturupplevelser även i Wien där att man kan hyra så här stand-up paddle som det kallas, alltså, eller SUP-bräda och ta en tur på ute på floden Donau. Liksom.
Ja, precis. Det finns ju ett område lite utanför som heter Alte Donau. Mm. Och där också finns en park som heter, nu jag ursäktar mitt tyska uttal, men Floridsdorfer Wasserpark. Ja, som är ett sådär grönområde. Mm. Och där kan man göra mycket vattensporter och det är liksom stränder. Och, det är ett väldigt, väldigt härlig utflykt när man har tröttnat på gränder och torg.
Något som ett bra sommartips. Jag tänker att det kan bli ganska varmt i vind på sommaren.
Verkligen, det blir det. Ja. Och dit kan man ta tunnelbanan väldigt enkelt, så det är ju lätt att ta sig.
Och man kan också ta olika kollektivtransporter, till exempel spårvagn till olika vingårdar. Wien har ju, det passar ju bra när man heter Wien, många vingårdar inom stadsgränsen.
Just det.
Och de här kallas ju, de här vingårdarna, för heuriger. Där man ofta då kan äta mat och dricka vin helt enkelt. Jag har besökt ett som heter Heuriger Wieninger och tog spårvagnen dit. Vid byn Stammersdorf, nordost om centrum. Och där sitter man på innergården och äter österrikisk mat på i en väldigt så här lummig trädgård. Då. Har det mysigt?
Mm.
Ja.
Mycket. Sen man vill göra, om man gillar vin och vill göra en lite... En liten mindre utflykt från staden Wien, så ligger ju Österrikes kanske kändaste vindistrikt Wachau ligger bara en liten bit från stan. Det är sånt också väldigt vackert vinområde som ligger längs floden Donau, och hela området är numera skyddat av UNESCO som ett världsarv för att det har så lång tradition av vintillverkning och så. Och speciell arkitektur och så. Och det känns som att det här området är väldigt känt för framförallt vita viner. Och vita viner som Riesling och Grüner Veltliner är som en speciell druva som är...
Feltliner tror jag man
heter. Feltliner, ja, precis. Som har blivit väldigt populär. Och fantastisk natur med väldigt vackra byar där man också kan vandra längs en vandringsled som heter Wachau Heritage Trail. Det är en sån 18 mil lång vandringsled som går genom det här vinodlingslandskapet. Så att, vill man ha en tips på en utflykt med gott vin i kombination med god mat och vacker natur, så tror jag så är i alla fall Wachau ett drömresmål för mig.
Mm. Om vi flyttar oss lite västerut igen då, tillbaka till kanske till bergen, så tänker jag också på att, alltså du går ju, åker man tåg så kan man åka tåg från Wien. Det tar inte så många timmar så är man ju borta i Innsbruck. Jag kommer inte ihåg många timmar det tar, men det är inte många timmar. Och du nämnde Sillertal tidigare.
Så ja, precis.
Kommer man från Wienhållet så är det lite innan Innsbruck, så kan man gå av lite innan. Och ta ett tåg, man får byta tåg då, och åka upp i Sillertal med ett lokaltåg.
Just det, Sillertalbahn.
Så heter den, ja. Mm. Och där kan man ju då vandra förstås. Till exempel, om man vandrar där i september så kan man kombinera det med att åka skidor. För längst upp i dalen, längst upp så finns det en glaciär som heter Hintertux. Där var jag för några år sedan och åkte skidor, just i september faktiskt. Det är nästan året runt man kan åka där.
Ja, men Sellamse har väl en sån glaciär som...
Ja, Kaprun.
Just det.
Som ligger några mil ifrån.
Absolut. Man kan åka skidor på sommaren också.
Yes, det kan man.
Och mellan maj och oktober så kan man också ta det här tåget, kan man ta det med ånglok. Som är, vad det nu var, 120 år gammalt eller något sånt där.
Ja, just det.
Vissa turer går det då. Det är jag lite sugen på.
Mm.
Det var väldigt vackert, minns jag, att åka där längs med Sillertalbahn i den dalen. Längs med floden går det.
Det låter som en drömsemester för en tågälskande skidåkare som tycker om att vandra.
Exakt, det får allt på en gång.
Det är liksom 3-1. Fantastiskt. Men Sofia, du har ju varit i Vorarlberg,
ja,
en hel del borta i västra Österrike.
Ja, precis. Det gränsar till Schweiz då framförallt och Liechtenstein bland annat. Mm. Ja, men precis. Det är väldigt fint. De har ju också mycket berg man kan vandra i, mycket vandring. Man flyger till Zürich enklast om man inte ska ta tåget. Jag har faktiskt inte tagit tåget hit själv, så jag vet inte hur man skulle åka då. Men till Zürich är närmast om man ska flyga och sen ha en hyrbil till exempel därifrån.
Eller tåg kanske?
Eller tåg, ja. Det borde gå. Precis. Och det ligger fint vid Bodensjön bland annat. Och man kan vandra där. Jag har gått på olika kulinariska vandringar. Där man liksom vandrar upp. Det är som en dagsutflykt. Och så vandrar man upp på någon alptopp. Och där till någon alpstuga. Där någon då, lokal bonde serverar en liten liksom, lunch med typ goda ostar som de har gjort. Och det kan vara någon skinka, kanske lite vin om man vill ha det. Och så får man liksom en kulinarisk upplevelse ihop med att vandra. Vilket jag tycker är kanske den bästa kombinationen.
Mm.
Och det kan man, till exempel, jag har gjort det i en del av Vorarlberg som heter Kleinwalsertal. Som man inte når, man måste åka via Tyskland för att komma ner till den delen. För det ligger liksom så uppe i bergen. Och det är en väldigt fin väg att köra, för man kör en liten del på German Alpine Way. Eller jag vet inte vad säger man på svenska, tyska alpinvägen.
Ja,
och det är en väldigt vacker väg att köra. Och sen så kör man ner då till det som heter Kleinwalsertal. Och där kan man bland annat gå på vandringar med en före detta stjärnkock som heter Herbert Edlinger, som jag gjorde, som jag verkligen rekommenderar. Han visade alla örter man gick förbi och vad man kunde göra, och så liksom berättade om de lokala bönderna där och så. Det är ett tips.
Ja, men mat kommer, jag håller med, just den här kommer med mat och vandring tycker jag klockan. Och det finns många ställen man kan få den i Österrike. Så.
Mm.
En annan som vandring som nu faktiskt, jag har inte varit på den själv, men en ny vandringsled som invigdes förra året är ju Isel Trail som ligger i östra Tirolen. Och det är en vandring som är på, som är cirka 7 mil lång, som man kan göra den på, jag tror 5 dagar är ungefär vad folk rekommenderar.
Vad är nära för orter då?
Ja, man startar i en stad som heter Lienz, som man kan ta sig till med tåg. Liksom. Så man kan också åka tåget dit och vandra. Och även, man behöver inte gå hela Isel Trail såklart. Man kan ju nöja sig med en eller två dagsetapper. För man bor ju inte ute i vildmarken, så, utan man bor i små pittoreska byar och i bekväma så bed and breakfast liknande. Men här finns också en... väldigt stor variation på naturen. Man går förbi allt från så här stränder till de här fina byarna till liksom iskalla glaciärer. Så att stor variation på natur om man testar Isel Trail.
Ja, men en annan sak som man kan göra om man inte vill vandra själv, det är att hyra med sig en lama. Jag gick på så här lama trekking i Tirolen, men det finns också i Vorarlberg. Och då vandrar man med lurvigt lamadjur i denna vackra naturen. Och de är väldigt hyperkänsliga, som man kallar dem, och känner av väldigt mycket. Så det går inte att gå så jättesnabbt. Men det är liksom någon slags meditativt över det där. Plus att de är väldigt mjuka och gulliga. Enligt guiden som vi hade så har de någon slags lugnande effekt på människan. Just för att de är så liksom inkännande djur och hälsosamt att vandra med dem. Men framförallt tyckte jag att det var kul och de var väldigt gulliga.
Men hur länge, var det en dag eller var det flera dagar?
Nej, det här var några timmar som vi vandrade upp till en alpstuga och så åt vi lunch medan lamadjuren låg och sov. Och sen vandrade vi ner igen. Och det är inte jättedyrt heller. Jag kollade i Vorarlberg till exempel, så kan man hyra en sån där lama från typ 200 kronor per timme.
Hyr en lama. Inte vara, det är inte Avis då eller Hertz.
Nej, kanske kommer nästa.
Det är en bra tips om man är skadad eller av någon annan anledning inte kan vandra uppför. Så om man ändå vill uppleva lite alpin natur, så är det ett bra tips att ta en lama helt enkelt.
Precis, och kanske också göra med barn, tänker jag, kan vara en bra grej. Man googlar lama trekking så hittar man bästa arrangör.
Men du har också konfronterats med hästar i Österrike, va?
Nej, jag har inte det, men jag har en sån dröm. Det. Jag vill. Så det är en sån drömresa. Jag har varit i Meierhofen och åkt skidor på vintern, men det är egentligen en ännu större sommardestination och började som det. Och jag blev väldigt sugen på att komma tillbaka dit och rida på så här haflingerhästar som kommer från Tirolen, en hästras. Mm. Honungsgula med vit man och svans, och rida mellan alpstugor och äta ost.
Ja, på tal om drömmar, så jag är väldigt förtjust i att åka skidor, så att min nästa Österrike-resa borde bli, jag tror det kan bli det i alla fall, att åka till Innsbruck på vintern bo nere i stan som vi varit inne på tidigare. Att leva lite stadsliv. Eller i en småstad förvisso, men ändå en rejäl stad med historik. Och gå på olika ställen. Det finns ju till och med museer och så. Och sen åka till olika skidorter nästan varje dag. Som jag var inne på tidigare så gäller ju liftkortet i flera olika skidorter. Så det är liksom min planerade nästa Österrike-resa. Så kommer det bli.
Det låter som en dröm.
Ja. Och jag, om man ska nämna några drömresor så det är nog där egentligen det jag nämnde tidigare, Wachau där. Alltså,
just det.
Sen vi var i Österrike senast så har vi druckit väldigt mycket österrikisk vin. Så det var kul att åka till de här distrikten där de gör de här kända vinerna. Och kanske cykla under ett par dagar. Det finns väldigt fina cykelleder också. Eller vandra för den delen. Det är nog sån grej jag har på bucketlisten.
Senast jag var i Österrike så var jag där på ett interrailkort med mina två barn som då var 16 och 12. Och man kan tänka sig, i många vanliga familjer så är det så att det är pappa eller mamma som säger att vi måste gå på Freudmuseet i Wien. Men i det här fallet var det min 16-åring som tyckte det var ett absolut måste att gå på Freudmuseet. Och han tyckte det var så häftigt. För han är en stor Freud-fan. Så det var kul. Och han vill också gå på slottet inne i Wien där. Och gå på liksom den här slottsvandringen och höra historiken och sådär. Då fick jag vara med 12-åringen på ett café för att han tyckte det var skittråkigt. Men 16-åringen tyckte det var höjden av intressant turism.
Ja, ja.
Bra 16-åring.
Ja.
Ja, jag är sugen på att åka tillbaka till, sist jag var i Österrike så var jag på vintern och i den här salen som heter Ischgl som numera är känd som Coronas...
Ja, just det. Det spreds
från
det där afterski-stället. Ja, det fick ju dåligt rykte.
Precis.
Ett år sedan.
Men jag gillade den jättemycket på vintern och är väldigt sugen på att åka dit på sommaren. Jag tänker att det kanske också kommer vara ett så här bra ställe att åka till ganska tidigt för att antagligen kommer det inte vara överfullt med turister. Så att man kan passa på. Och, och kanske också hitta lite billigare hotell och sådär. Det är en väldigt liten ort egentligen, men väldigt, väldigt mysig. Allt är väldigt nära och husen ligger nästan på varandra känns som. Och sen jättevackra berg, precis liksom. Det är ski in, ski out på vintern, men precis. Åka upp och vandra och så på sommaren. Mm.
Jag har också en sån favoritby i Österrike som heter Alpbach. Den byn ligger i Tirolen, men där har blivit utsett till Österrikes vackraste by. Så vill man ha den här liksom Sun and Music-känslan så tycker man ska åka till Alpbach. Det är också väldigt enkelt att ta sig med tåg och nära Innsbruck.
Ja, Österrike lockar oss både sommar och vinter, låter det som. Och jag tillbaka till Österrike så skulle jag vilja också åka faktiskt till Wien. Jag kanske kombinerar den där Innsbruckresan med en Wienresa. För det är som sagt inte så många timmar emellan med tåget. Och gå på fler kaféer och sitta och drömma att jag skriver ännu en roman på det där.
Eller skriva en roman.
Ja, jag har ju skrivit en del.
Varför drömma?
Och gå på Wien museum. Det finns alltså stadsmuseet i Wien. Wien museet är väldigt fint. Där har de också för övrigt en permanent utställning av en av Österrikes mest kända konstnärer, Gustav Klimt. Vilket jag sett hans tavlor. Fantastiskt vackra.
Mm.
Österrike, trots att det är ett väldigt litet land, så är det ju väldigt mångfacetterat. Och man kan få väldigt mycket på en semester i Österrike. Alltså, du har de här historiska städerna med liksom en superlång historia och den här fantastiska arkitekturen och hela den biten. Samtidigt som du har den här vildmarken och den här otroligt vackra naturen på nära håll. Alltså, den kombon är ganska svårslagen tycker jag.
Mm. Jag är väldigt förtjust i Bad Gastein och framförallt i den här liksom gamla historiska känslan nere i byn, i staden där, i själva Bad Gastein, som är också liksom 100 år på nacken och jättelika som vattenslottet Wasserschloss och allt vad de heter, Hotell Europa och ja, de här gamla hotellen som har faktiskt tyvärr stått och förfallit i många år, flera av dem, men nu ska rustas upp en liten ny plan i alla fall. Delar av byn är ju upprustad, men stora delar av centrala byn har stått åt lite förfallit faktiskt.
Ja, en sån där resa som jag också drömmer om, eller längtar tillbaka till snarare, det är jag var och plockade örter uppe i Alperna i Vorarlberg med en gammal dam som gjorde te på örterna och så fick man med sig det hem och hon sålde också de här teerna och kallade dem för teet som aldrig har hört en bil. Och det säger ganska mycket om, om den platsen och liksom tystnaden och lugnet som inte fanns sig där.
Stuk, liksom.
Ja, men lite, men hon var väldigt gullig. Ja, hon är...
Österrikiska hippies.
Ja. Ja, men det hade absolut. Jag är uppvuxen i hjärnan, så det är inget som chockar mig. Nej, men jag tycker det är ju också en sån sak som är en fördel med Österrike, att man har just den här närheten till naturen och att det inte bara är... Alltså wellness är mer än bara en spa-behandling. Man liksom månar också om så här, ro, alltså lugn och ron på något sätt och... Mm. Ja, men gå och plocka sina alpörter där längs med bergskanten. Ja, det var en sån här minnesbild som jag fick med mig som jag kände bara, som jag ibland har längtat tillbaka till när det har varit stressigt där hemma. Och bara, okay. Tänk att gå där på alpkanten och plocka mina örter. Härligt.
Ja. Ja. Det låter skönt.
Jag tänkte på, jag återkommer lite grann till vin där. Så vin är ju känt för de här klassiska gamla husen från 1700-1800-talet. Men sen så var det ju en stor, kan man säga, motkraft för början av 1900-talet. Med att den här arkitekten Adolf Loos, som var liksom kritisk till de här ornamenten och de här utsmyckningarna. Han ville ha liksom mer avskalat och rent, och det blev det liksom mycket mer modernistiskt. Och om man vill beskåda hus som är väldigt, väldigt lekfulla, så ska man ju absolut åka till Hundertwasserhaus. Alltså Friedenreich Hundertwasser. Han gjorde ju ett hus som man kan besöka som, ja, det närmaste man kan beskriva det som är väl ungefär som ett hus i Smurfarna.
Ja, det ser väldigt lekfullt ut.
Ja, det är väldigt lekfullt. Det är olika färger och det sluttar och ingenting är rakt. Och, ja, det är helt fantastiskt. Det är så att komma in i en sorts en blandning mellan en LSD-tripp och ett lekland för barn. Liksom. Ja.
Jag gillade också, apropå vin, matmarknaden. Nu är det kanske... Någonting som är en väldigt klassisk sevärdhet om man åker till Wien. Men nachtmarkt, det är en väldigt lång marknad som brukar kallas för stadens mage. Och det är väl ungefär det den är också. Den har funnits där sedan 1800-talet.
Där har jag också varit. Jag kan instämma.
Ja, liksom en tips är att gå där. Dels finns det ju mat från typ hela världen i olika stånd då, längs med den här gatan. Men ett tips är att köpa med sig och sen picknicka i någon av stadsparkerna.
Just det.
Eller den som heter Stadspark till exempel.
Ja, men precis. Och det är inte bara mat ska jag säga. Utan när jag gick omkring där så minns jag att det är väldigt mycket en loppmarknad också med vintagekläder. Vinylskivor, husgeråd, gamla leksaker.
Ja, ena änden precis.
Olika antikviteter, alltså allt möjligt.
Den är helt enormt lång.
Ja, den är lång. Det är liksom i mittgrenen på en dubbelfilig väg. Va?
Exakt.
Mm. Naschmarkt.
Ett bra praktiskt tips om man planerar en semester till Österrike är ju att det finns en Facebookgrupp som heter just Semester i Österrike. Som har, det är en sluten grupp som har kring 5000 medlemmar. Och så ett bra tips om man funderar på att åka till Österrike i sommar eller vinter är ju att gå med i den här gruppen. Den drivs av Österrikes turistbyrå. Här kan man kan ställa frågor kring att resa i Österrike och få bra tips inför resan.
Mm. Sådana där special Facebookgrupper är ju verkligen guld värt om man behöver tips på resmål eller så. Det är ju bara att ställa frågan. Folk är ju oftast väldigt ivriga på att liksom dela med sig, speciellt när det är så här specialiserat kring ett land.
När man varit på stället så vill man gärna berätta för andra. Liksom,
exakt.
Vara lite expert.
Ja.
Och inte minst, vill man åka tåg till Österrike så är ett av de få tågbolag i Europa som är expansiva när det gäller nattåg och inte lägger ner utan snarare startar nya linjer, så är det faktiskt österrikiska tågbolaget ÖBB. Som sagt redan har för oss svenskar Hamburg ner till Wien och Innsbruck via München är bra. Men nu ska de starta fler nattågslinjer på tvären om man ska ut och tågluffa. Man kan snart om något halvår år åka också från Wien till Paris faktiskt. Det har inte funnits nattåg däremellan på länge. Men nu ska det återkomma. Och flera andra linjer också på tvärs.
De har väl ett bra rykte också, ÖBB, alltså med bra standard. Och
jo, det är bra standard. Och de kallar ju sina nattåg för Nightjet. Det låter som ett flygplan, men det är faktiskt ett tåg. Och finns flera olika klasser. Och det som är bra med de här Nightjet-tågen är att om man väljer liksom lyxigare klasser på andra nattåg i Europa så kan det ingå frukost och sådär. Men inte man åker billigaste andra klass. Men det gör det även i billigaste andra klass. Alltså det vi i Sverige kallar för liggvagn, men i Europa brukar kallas för couché. Alltså sexbäddskupéer. Så ingår en frukost på sängen i stort sett. Okej, då tror jag vi tar och rundar av för idag. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.